Rubriken 75 år i Enbyberg var det, ja. Jag blev lite förskräckt, för det låter som det skulle bli någon kavalkad, men det blir det inte alls, utan det blir faktiskt barndomsminnen, kan man säga. I alla fall blev jag ganska lycklig, jag upptäckte igår att det är ungefär precis 75 år sedan som jag första gången uppträdde offentligt i Enbyberg. Och det var på Enbybergs, jag kommer inte ihåg det själv alls, Enbybergs bio. Det var ju den lokalen vi hade till teatrar och allting då, och möjligen då gymnastiksalen i skolan. Men det här var på Enbybergs bio, och det var fröken Anderssons klass. De skulle göra skolresa, och det skulle, du kanske kommer ihåg det? Nej. Det skulle samlas in pengar, och jag tror det var någon av barnen därifrån Lindensteins, ni vet den här tornvillan där uppe, som skulle med på skolresan. I alla fall var det en dam därifrån, om det var fru Lindenstein. Hon skulle sjunga Rida, rida, ranka. Och då blev det jag som fick sitta på foten och gunga. Men jag kommer inte alls ihåg det. Ja, sen har jag ju inte precis uppträtt här, men en gång var det om grafik. Men det här är alltså, hörs det? Ja, så jag inte pratar för... Jo, vad var det sen? Jo, alltså huset som vi bor i nu, det köptes av mina föräldrar 1917. Och jag föddes hösten 1918. Och det är bäst att bekänna mig en gång att faktiskt 15 år så har jag inte varit skriven här. Utan det var mellan 51 och 66. Men min mamma bodde ju hela tiden i huset, och vi hade ju täta kontakter och var där ofta. Så att nu efteråt så tycker jag att det känns som jag alltid hade bott här. Men det var några år då jag faktiskt inte bodde här. Jaha. Ja, jag satt upp några punkter och sådär, och de tänker jag väl genomföra, men ibland får jag nog fråga er, och det kan ju hända att ni vill komma med kommentarer, men det är kanske lika bra efteråt då, tyckte Bertil Söderqvist. Ja, vi tar det så då, ja. Jo, Villa Tallåsen på Västra Banvingen, så heter det. Den då 1917, då fanns det ju varken el eller kommunalt vatten eller avlopp. Elen, det blev ganska snart då Enbybergs elektriska andelsförening, och min pappa som var elingenjör, han ledde in, innan det var det här offentliga, hade vi en liten svagströmsledning med batterier för att man skulle slippa den här förskräckliga karbidlampan som var, det var ju kristider och de hade karbidlampor. Så att vi hade några små lampor, 12 volt eller watt eller vad det hette. Och så, de satt kvar länge, och det var ett garderober och allting. Ja, vattnet och avloppet var ju inte kommunalt. Nej. Och vattnet, det hade varit en sin brunn. Och det var minsann ganska knappt med det ibland. Vi som bodde uppe på backen där, rätt före var vattnet slut, och man fick springa och låna av grannar som bodde längre ner eller sådär. Men det fanns en hjälp, och det var Blomgrens, eller heter de Blomqvist, där uppe vid Enmansväg, det lilla torpet. Blomgrens, ja. Det sades att där Djursholms vattenledning lär ha gått dit. Det var väl gränsen där då till Djursholm. Och de hade faktiskt tvätteri och en stor lada där de hängde kläderna. Och så kunde man ringa dit, och han hade häst och kärra, och på kärran en stor trätunna. Man kunde ringa dit och beställa en tunna vatten. Så kom man med sin häst och tappade ner vattnet i brunnen, som då kanske hade varit torr länge, så att det söks upp. Så det gällde att fort så hade man en sån här vickpump i källaren och försöka få upp in det i huset, och sen så gå upp i köket och vidare. Och hade man riktigt tur så gick det upp till övre våningen. Avloppet, ja, det var... åtminstone vi hade ju små cementrör, och en rensbrunn hade vi ut till vägen, men där var det fritt fram, och alla de andra också, det rutschade ner gladligt för backen. Och där nere Västra Banvägen, och där det var lite lågt där vid Getagsvägen, där, alltså det var en doft på kvällarna, som när jag går där så tycker jag fortfarande att jag känner den där doften. Ja, vägarna hade jag visst tänkt ta sen, ja. De var ju smala och gropiga och det behövdes inte mycket mer heller, för det var ju inte någon vidare trafik. Och väghållningen, den sköttes av Persson med krattan. Det var skovaktare Persson som bodde på Västra Banvägen. Huset är rivet nu, ett litet rött hus. Och han hade skottkärra och kratta och antagligen spade också, men han kallades för Persson med krattan. Och så hade han sin gråhund med. Och så slet han till och ojämnheterna så gott det gick. Fast det var ju ganska gropigt, då vill jag minnas. Och då var det ju de här långa trottoarerna som var så jättetrevliga för barn att hoppa på. Och ett par längsgående plankor som ganska ofta var de trasiga, och då fick man balansera på en planka och det blev det så mycket roligare. Ja, sen tänkte jag prata om kommunikationerna lite kort. Roslagsbanan förstås, och vi hade ju närmast till Roslagsnäsby station där det fanns både stins, och stationshuset finns ju kvar fortfarande, där lilla som ligger bredvid. Och ångtågen, jag blev förskräckligt rädd för ångtågen, därför att en gång när jag följde med mamma och vi skulle vifta av någon och vi stod vid loket, så psh, kom det ut ånga, och jag, mamma påstod att jag blev precis vit, och jag gick inte ner ensam till stationen, och jag var jätterädd för tågen efter det där. Ja, och sedan Roslagsnäsby, och sen var det ju anhalten. Det är väl aldrig någon som säger Enebyberg station, för den existerar inte, utan det är anhalten och inget annat. Och i den här lilla skriften som kom nyligen, som Elisabeth Åström har skrivit, där står det så väldigt trevligt, så jag måste läsa om det. Det är Harry Stjernfeldt som tydligen har berättat för henne. Den fanns alltså inte, anhalten, då från början. Ombord på det tåg som, håller jag mun för nära den här apparaten, hör ni? Ja. Ombord på det tåg som avgick klockan 17 från Stockholm fanns många passagerare som bodde i Enebyberg. På morgonen var dessa enebybergare tvungna att ta sig till Roslagsnäsby för att därifrån ta tåget in till stan. På hemvägen däremot hade det mycket bättre förspänt. Stinsen på Roslagsnäsby station såg till att semaforen alltid slog om till rött vid Skolvägen. Och detta gav passagerare som satt i sista vagnen en möjlighet att hoppa av tåget och klättra ner för banvallen. Och när lokföraren så hade kollat att alla hade kommit av, så drog han i visslan, och stationsinspektor där, Lundqvist, han ändrade om semaforen till grönt och tåget fortsatte sin färd. Det var ju väldigt knepigt, ja. Och när detta kom till kännedom för grosshandlare Söderberg, den största aktieägaren i banan, så bestämde han att det måste ske en ändring, och Enebybergs anhalt byggdes. Jag tycker det är kul att få veta det. Det står väldigt mycket bra saker i den här boken. Även om bussarna. Ja, då kom man ju till Östra station, och där var det ju två långa trappor. En som gick nästan borta vid Odengatan, och så en åt söder då. Men bussarna, det var ju lite behändigare. Det första gången jag kom ihåg att jag åkte så kallad buss, det var där nere från biografen, där Jansson hette han som hade biografen, och det var han som började med bussarna också. Och då, jag var inte många år, jag skulle följa med till Julottan, och då gick man ner till biografen, kom jag ihåg, och det var en lastbil och med bänkar, längsgående bänkar och en presenning över, och där åkte vi till Julottan och åkte buss då. Men sen så blev det då, han fortsatte, Jansson, och skaffade bättre bussar. Och hans bussar, står det här, att de var röda. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men sen var det de gråa bussarna också. Och det var Kindbergs bussar. Och det var lite grann så där rivalitet. Men så här, åker du med de röda eller åker du med de grå eller så där. Höll lite grann på. Men de var bra. De vet inte om de gick utifrån stationen i alla fall där Västra Banvägen och jag vet inte vad vi sa alltid landsvägen för det var landsvägen den stora ja, gamla Norrtäljevägen säger jag nu. Ja, där stannar de och de gick jag bara 20 minuter eller så. De kom ända fram till Jarlaplan så då var man ju mer in i stan. Men det fanns en nackdel med bussarna, åtminstone för mig. Och det var, jag fick alltid en loppa på mig. Aldrig mamma, men loppor tycker tydligen om barnablod. Alltid hade man en loppa när man hade åkt på bussen. Så att sen när jag 1929 skulle börja skolan i stan, då fick jag åka tåget. Ja, skolan, ja. Det var det ju då. Det finns en bild där borta, Enebybergs folkskola, numera Enebyskolan. Och Birgit nu och jag började 1 september 1925 så började vi. Och så var det även Dagny Högstedt. Ja, 3 flickor och 13 pojkar. Och det var Maria Westergren som var vår lärarinna. Den andra småskollärarinnan var Lisa Wahlgren. Lisa Wahlgren, hon bodde där borta vid Anneberg. Där hade hon väl sitt föräldrahem. Och Maria Westergren, hon bodde i skolan. Skolan var ju inte alls så stor som nu. Jag tror att Maria Westergren, hon var lugn och jag, klok. Och jag tror att hon var en bra lärarinna. Jag kommer ihåg särskilt, kommer Birgit också ihåg. Ni vet att det var ingen förskola då utan han hade sprungit omkring där och lekt hela tiden och så plötsligt så skulle man sitta i skolan och man visste ju man skulle sitta stilla och då, men det pirrar ju i armar och ben. Och då sa tant Maria Westergren, ställ reser upp vid bänkarna och sen nu sparka och vifta med armar och ben allt vad ni kan. Fick vi skrika också, jag vet inte. Det kanske vi inte fick. Men i alla fall hon sa, värre kan ni, oj. Och sen bara efter ja, 3-4 minuter så var vi ju ganska slut. Och satt som tända ljus i bänkarna. Vi fick börja skriva på griffeltavlor. Det fick vi göra, ja. Och sen, ja, det löjliga är att prata med Birgitta. Vad kommer du ihåg från skolan? Och vi kommer bägge två ihåg att vi fick göra potatismjöl. Det tycker man är så urlöjligt. Men det, om det var, vad heter det? Hembygdskunskap eller vad det heter för någonting. Ja, man rev potatis och hällde vatten på. Och sen så, jag vet inte om det var väl inte allmänt att man gjorde det hemmen. Men det hade väl varit så förr. Och det skulle man lära sig i skolan att göra potatismjöl. Och sen kommer Birgit ihåg att vi hade grovdrom. Det kanske var till och med högre upp när vi hade börjat med. Jo, det hade man ju hemma också. Men det har de kanske, det skulle jag tro att de fortfarande har, åtminstone i lekskolan. Och för ni pratar för fort, ni börjar bli så ivrig. Ja, i skolan det fanns ju dass på gården, det fanns det, det var ett stort hus. Jag minns första gången, då visste jag inte på vilken sida jag skulle gå. Så jag kom på pojksidan, men sen visste jag det. Ja. Jo, vi läste Sörgården. Och om det är någon som, jag tog med mig Sörgården, för jag hade den, om det är någon som tycker är roligt att återuppliva. Så har jag med mig 2 skolkort. Efter 2 år, då fick vi ny klass. Eller nytt klassrum i den vänstra stora trappen upp där då på nedre botten och en ny lärarinna. Hon var väldigt ny. Det var Ebba Lundblad och vi var hennes första klass. Och vi tyckte hon var så stilig så det var hon också. Ja. Lustigt nog, det jag kommer ihåg mest av klassrummet, det är ett skåp i ett hörn framme vid katedern och sen till vänster så så var det ett högt skåp från golv till tak. Och det var ett värmeskåp. Ja, det var alltså samlat en massa element i det. Silverfärgade element. Och så måste det ju varit så det släpptes ut värmen där. Men i alla fall, det var utmärkt bra. Det var ju ingen skolfrukost då, utan man hade med sig smörgåsar. Så hade man med sig en flaska mjölk eller choklad. Och då la man det i värmeskåpet. Så det var lite lagom ljummet när man skulle äta. Och rasten var ganska... Jag hann aldrig hem, men jag var rätt långsam av mig. Du hann nog hem. Ja, du fick inte äta i skolan. Det var du ledsen för antagligen. Ja. Men ja, där satt vi längst bort i korridoren runt ett bord och så böt man smörgåsar. Och somliga satt nog, tror jag, på galoschhyllorna också. Ja, det var men det var rätt kort rast, tyckte jag i alla fall, ja. Ja, övriga lärare där i skolan, jag tror möjligen att Olof Wiklund var kvar då 1925 när jag började, men ganska snart så flyttade han över till Danderyd kyrkskolan, som det hette, och blev överlärare där. Och så kom Folke Gylje. Väl, ja, han var inte överlärare, jag vet inte, men, och Ruben Runger, han kom inte förrän 1930 ungefär. Men annars var det lärare, och de var liksom lite specialister, de olika. Det var fröken Andersson, fru Westblad, hon ledde alltid sången och körer på, så hon var, hade, det var hennes gebit, så att somliga klasser hade då henne i sång. Och så fröken Samuelsson, hon var fin på teckning, så att hon hade teckning i många klasser. Och magister Julian hade möjligen, ja, slöjd och kanske fysik och kemi eller något sånt där. Ja. Men, så då, sen flyttade de över till skolan i Danderyd. Och det kom nya, men det här var när jag gick i skolan i Enbyberg, flyttade då 29, började jag åka tåget till stan då, ja. Men det jag kommer ihåg som var nytt då i alla fall, det var att det blev en gymnastiklärare, Marta Isberg, för hon var inackorderad hos oss ett tag. Och hon hade hand om de äldre då i gymnastik och även i, borta i Danderyd. Och så blev det skolbad i Danderyd. Vi bussades till Danderyd. Fast jag kan inte komma, jag var sån där som alltid hade luftrörsgitarr och sådär, så mamma släppte nog inte iväg mig så många gånger. Men Birgit kommer ihåg att det var jättehårda borstar där. Blev vi borstade på ryggen eller fick vi göra det själv? Vi borstade varandra. Ja, det gjorde vi. Ja, jo, jag var med där några gånger. Men vi kan inte komma ihåg att det var någon bassäng där. Var det från början? Ja, då var vi kunde... Ja. Ja. Men vi kan inte komma ihåg. Vi fick nog inte gå. Vi kunde nog inte simma. Vi fick inte gå i bassängen. Ja. Nej. Nej. Ja, vi blev inte betrodda att gå i bassäng, det tror jag. Ja. Jo, så blev det läkarundersökning här också i skolan. Det hade inte varit förut. Jag undrar om det möjligen var doktor Lyckov från Djursholm. Var det det? Ja, det var mest så där undersökning av ögon och hörsel och sådär. Och en del fick då glasögon, minns jag. De stackarna, de kanske blev lite retade. Kom ihåg en klasskamrat vi hade, Olof Bergström, där jag. Ja, han sa, fröken, har du inte glasögonen på dig, Anders? Nej, katten låg på dem, sa han. Och sen anledning att inte ta på sig glasögonen, ja. Ja, skolans gymnastiksal och biografen, det var de första större samlingslokalerna innan då missionskyrkan byggdes och senare Folkets hus och ja, vidare. Så att gymnastiksalen, där hände det mycket. Det lades ut, det kanske används fortfarande till skolavslutningar, jag vet inte. det hade vi ju alltid skolavslutningen där, och då låg det papper på golvet och som skulle skydda, eller papp kanske var. Och så fanns det föreläsningsföreningen som var rätt skoj att gå på. Jag kommer ihåg att det var någon forskningsresande som jag tror hette Duse. Är det någon mer som minns honom? Han hade varit i Sydpolen eller Nordpolen. Det var inte så, man skilde inte så mycket på det där. Och eventuellt hade han trädben, men jag minns att det var väldigt spännande att höra honom. Sen tror jag att dels på Stintan var där en gång. Och Sten Bergman, ja. Det gjorde han. Jaha. Ja, jag kommer inte ihåg så hemskt mycket. Men Marianne Mörner kom jag ihåg. Och som hon sjöng, och det minns jag. Men nu ska vi höra om det är någon som kommer ihåg när man fick höra radio i högtalare. Jag har ju mina minnen. Jag gissar att det var kanske 1925, 26, 26. Ja. Jaha.
Ja, de började i
Ja, i alla fall så, ja, min pappa hade ju skaffat, han var intresserad av att skaffa, att han skulle bygga en radio, men han blev sjuk och dog, och vi hade inte ens sån där kristallmottagare då, och skulle man få höra radio och man betalade inträde 25 öre, ja. Och det var väl lite trådar och grejer, så ett par killar som skruvade på rattar. Så jag kunde, men jag kom ihåg att det var väldigt knasper och knaper i alla fall. Nej, men sen så blev det plötsligt sådär. Åh, tänkte jag, jaha, radio. Man undrar, nej, det är inga fåglar i radio då. Jag var helt nöjd med det där. Men sen fick... Ja, det var just det. Ja, det var det de gjorde. Det var den gången jag var där. Och jag hade varit helt nöjd med fågelkvittret. Så det, man blev väldigt snopen när man fick pengar tillbaka då. Man trodde man hade hört radio. Ja, då var jag inte med den gången. Ja, det var kul att du kom ihåg det också. Ja. Jo, i skolan där, den fungerade som faktiskt som kyrka också. Och det var innan jag hade börjat i skolan då 1925. Så hade de i en skolsal, i vanliga bänkarna där, fick folk klämma in sig. Och hade man inte börjat skolan så var det underbart att få sätta sig i skolbänk. Och så kom kyrkoherde Hagart, minns jag, satt i katedern då, eller stod och han var ju väldigt, väldigt rolig att höra, därför att han gjorde så mycket gester och sådär. Så att det var ju skojigt. Jag försökte göra dem i mindre skala under bänken. Och så var det någon som hette Erfors, men han var ju inte alls så rolig. Han gjorde inga gester. Men jag kommer ihåg Sture Lindgrens föräldrar. Och de var minsann inte några små. Pappan var stor och kraftig och mamman var lång. Och de klämde in sig i skolbänkarna där. Det kommer jag ihåg. Jo, biblioteket fanns också i skolan. Det fanns det, både folk- och skolbibliotek. Och det var väl Folk i Gylje, tror jag, satte lite sprätt i det. Och det fanns en biblioteksstyrelse där doktor Odner var, han representerade lärdomen då, ja. Och sedan var det även, de samarbetade med Folkets hus, hade byggt senare. Vilket år var det? 36 år. Och de hade bibliotek, och det var Elsa Petrus som stod för det. Elsa Petrus, det vet ni, det var Petrus Erikssons fru, hon hette, kallades för Elsa Petrus. Och de samordnade då lite grann vad de... Jaha, det var det, men det var ju Folkets hus. Och det lustiga är att Enbybergs folkbibliotek, det flyttade ju till Folkets hus sen när vi flyttade hit då, 66. Då var det i Folkets hus bibliotek, och sen flyttade ju över till Getagsskolan, och nu är det här fina. Ja, folk, Elsa, vad heter det, Petrus Grundberg, säger jag. Alltså när vi kom hit, då var familjerna som styrde samhället, hade man en känsla av. Det var Vinges och det var Grundbergs. Sen blev det väl lite senare, kanske på 30- och 40-talet säkert, vet jag. Då var det liksom Petrus Eriksson som var den styrande. Han var klockarfar som skötte allt i samhället. Vad sa du? Ja. Det var sant också. Men jag tänker så här, det var så lustigt det där med Elsa Petrus och så. Och sen var det, blev det ju liksom en prästgård där uppe, och under kriget hade Petrus Eriksson någon gris. Och de talade om Petris vin. Det lät så där väldigt bibliskt på något sätt. Jo, vårt ursprungliga, alltså postadress, det var Villa Tallåsen, Roslagsnäsby. Villanamnen var viktiga. Och vägarna, de hade ju namn, men jag kan inte komma ihåg att det var nummer på dem förrän ganska sent. Utan, ja. Ja, man gick efter det. Ja, kvarteret, man sa man bodde kvarteret Svalan, ja. Jaha, Svalan 9, ja. Men sen ändras det om, så nu har vi ett annat nummer, men i alla fall, ja. Ja, posten, den låg i ert hus, ja, där Sundbergs, i hörnet av Västra Banvägen och Landsvägen, säger jag nu, ja. Och jag vet inte om det var Edith Holmqvist som redan där, jag tror att hon redan där var vid posten. Sen så flyttade den ju till huset bredvid Grundbergs, och då var det ju säkert Edith Holmqvist som skötte posten. Och fast den nu låg långt in i Enbyberg, så hette poststationen Roslagsnäsby. Och det hette den även, tror jag, när den kom upp här till bussgaraget och den här, vad heter den där vägen som går?
Kvarningsvägen,
ja. Länge där på 40-talet. Enbyberg. Och det retade, min mamma retade mycket. Det var väl inte i Roslagsnäsby, eller det var flera som tyckte det var förfärligt att det skulle heta posten Roslagsnäsby när det var i Enbyberg. Ja, gör det det? Oh, visste knappt att vi hade några stationer. Ja, men jag tänkte nu får man vara glad om att man överhuvudtaget var en poststation kvar, vad den heter. Ja, villanamnen, ja. Rekordet och posten, du tänker jag. Rekordet av brevlådefinhet, det var Skolvägen 3. Det var där det var sybörsaffären. Där fanns det två ingångar. En där nere till källaren där sybörsaffären var sen. Och sen den övre ingången, där var två grindstolpar. Den ena var bred så här, och så var det en inmurad brevlåda, och ovanpå där så var det en vit emaljskylt med blå text där det stod för ankommande post till Stjärneborg. Jag skriker kanske för mycket nu, oj, jag tror det, jag gör det, jag glömmer att jag ekar för mycket kanske. Och vi var i Uppsala i söndags, och den guiden, vi hörde inte ett dugg av renovering där, så tänkte jag ska åtminstone tala högt nu, men nu blir det så här. Ja, det var Bolins sybörsaffär, ja, och den var ju, det var något särskilt. Den pågick länge. Det var fru Karlsson, en av döttrarna, som skötte den. Och så var det den stora tjocka mopsen som alltid låg på golvet där, ja. Och sen fanns det allt där. Det var lådor, små lådor och stora lådor från golv till tak. Men det fanns allt, och hon hittade sina lådor. Och, ja, det var skojigt där. Det var inte som många såna här affärer som man kunde gå in och titta så här. Nej. Ja. Nu, ja, affärerna, det var ju mängder, förstår ni. Jag tänkte ta en liten, de sådär som jag kommer ihåg, så var det, om vi nu står där vid Bolins sybörsaffär, så lite snett bakom oss så var det då på Höglidsvägen Joel Jonssons bageri, där man kunde köpa färska franska. Och så lite längre bort på Höglidsvägen, jag hade skrivit upp, jag tror det var Höglidsvägen 60 nu, där var det ju affär som var både mjölkavdelning och speceriavdelning och köttavdelning med dörrar emellan. Så hygieniskt så. Och de sista som hade det, det var i alla fall Villgrens. Herr Villgren var själv springpojke. Och fru Villgrens hemlagade ärtsoppa, den var berömd. Den var bättre än Konsums nu till och med. Fru Villgrens ärtsoppa, ja. Och sedan tänkte jag att jag, om jag tänker, vi går bort åt Anhalten. Det är alla med på vad Anhalten är nu. Säg aldrig mer i en bebergsstation. Det har aldrig funnits någon stins där och aldrig varit någon station. Ja, där fanns en affär som närmast var en, ja, lanthandel som jag kommer ihåg. Den var, där fanns allting. Ja, och sen på andra sidan järnvägen, där blev, fanns det en. Men det hör ju till Roslagsnäsby. Möjligen så blev ju Brosens sybörsaffär, men det var väl rätt så sent. Den kom, den hörde till Lindberg i alla fall. Ja, det var en annan sybörsaffär. Men den var ju inte så rolig som Bolins, det måste jag säga. Men, ja, just det. Och sen nu tänkte jag nu att jag går då skolvägen ifrån, ner från Västra Banvägen, från Bolins och sen upp till västerut, upp till landsvägen då. Ja, det fanns någon köttaffär där, Lillhagsvägen upp i backen, kommer jag ihåg att det var en. Var det det, ja? Ja, de hade... Ja, var det ringvägen, ja. Ja, jag kommer att hoppa över en hel del. Det beror på att nu bodde vi ju på ena kanten liksom, ja. Och sen hade jag för mig, men det säger Ingegärd att det stämmer inte. Mitt emot, alltså missionshuset, det byggdes 29 i början på året. Och där hade jag för mig att mitt emot fanns i hörnet mot, att det var någonting bageri, man gick upp från hög trappa, men det kanske bara var en, ja, i min inbildning, nej. Ja, man gick skolvägen vidare. Sen var det i alla fall Palmqvist. Och det hela familjen jobbade där. Och den affären, den fanns ju kvar ända på 70-talet. Och hette då Gudruns livsmedel, eller Gudruns affär. Och de hade god prickig korv, det minns jag. Och så kom man då, det var inte för skolvägen precis, men Collins Cola låg ju där också. Ja, den var ju verkligen berömd. Möjligen var det någon affär högre upp där på vad det var för en väg där. Ja, men det var jag aldrig. Men alltså låg ju tennisplan där sen så småningom, men det var väl inte för 30-talet. Ja. Menar du tennisplanen? Jaha, menar du det? Ja, det var grannar som inte tålde tennisbollar. Jag var det redan på 20-talet, jaha. Mm. Jaha. Ja, då, och då byggde ni hus på tomten. Ja, det var ju skojigt. Ja, vad skojigt, ja. Ja. Jo, sen har jag fått mig när man kom upp till landsvägen förbi skolan att det var ett bageri där. Det var någonting med brysselkex där. Och möjligen var det huset som brann sen. Var det det? Men annars... Jaha, vid skolvägen. Jaså. Det var inte bageriet. Nej. Ja. Sen var man gick mot stan till så var det ju, jag tror vid Fenixvägen, där var Holgers affär. Och sen blev det ju många affärer där, men jag som inte bor åt det hållet, jag har inte följt med dem så de kan jag inte prata om. Men jag går ner åt bussgaraget, då kom ju Konsum dit på 30-talet, gissar jag. Och dit blir man skickad för att köpa matbröd, om man säger gott matbröd. Längre bort åt bussgaraget, där var Moland, nej, inte Mobergs speceriaffär. Och så var det ett café där också. Och ett café fanns det ju snett emot biografen, Björkmans café, där nu sist var Allstrands kläder, ja. Men på café gick man ju inte precis. Men jag kommer ihåg det. Björkmans. Jaså, jaha. Jaha, ja. Mm. Jo, och nu tänkte jag gå, att vi ska gå Kvarnängsvägen österut. Då var det, men det var nog kanske sent som på 40-talet, där Gullebo bageri, kommer jag särskilt ihåg. Varför, ja, antagligen var de skåningar, för de bakade till och med spettekakor. Och min mamma var ju skånska, ja, Gullebo. Och sen var det då trädgårdsmästare Österman. Och det var ju nästan halva kvarteret. Oj, ja, det var, jag kan precis känna när jag, lukten där fuktiga jorden och växterna. Och där kunde man köpa tomater. Mamma var förtjust i tomater, gjorde puréer och grejer. Och sån här lite andra sortering, köpte 25 öre kilot tomater. Och så var han var så trevlig också, här Österman, och så han hjälpte av sin fru och sin svägerska. Och jag tänker särskilt där i växthus, så var det en sån här fyrkantig cementbassäng där han alltid, när han tog upp krukorna, skulle han tvätta av dem i bassängen innan någon av damerna satte på kräpppapper då innan, ja. Längre fram på Kvarnängsvägen så bodde ju urmakare Almgren, Solveigs pappa, och han var säkert en mycket skicklig yrkesman. Jag vet bland annat att vår granne i norr, fröken Saga Sundgren, hon hade antikaffär i stan. Och hon hade sitt hem fint möblerat. Hon tog ut kunder där. Och en gång i veckan så kom urmakare Almgren och justerade hennes klockor. Och det var såna här golvklockor, och så att de slog den ena, och han kom efter varann så där, och det var så fint. Och det gjorde han varje vecka, kom han och justerade de klockorna. Ja. Det var visst. Jo, om man då tänker ifrån bussgaraget landsvägen mot Norrtälje då, så kommer man till en verklig affärsknutpunkt, och det var Norrtäljevägen och Idrottsvägen. Där låg ju Gustafssons, det stora höga huset där. Nu har det ju kommit ett hus bredvid där också har varit affär, men Gustafssons, det här är ju från min barndom, ja. Och snett över tror jag att det låg en mjölkaffär, om det var mjölkcentralen eller det andra. Det var det, ja. Ja. Blir det? Men sen var det ju då tvärs över, så var det ju Nordins pappershandel. Och det tycker jag är värt ett särskilt kapitel faktiskt. Det var ju författaren Wilhelm Nordin och hans familj som hade då en pappershandel. Och på verandan, glasverandan. Det påstås att Sagovägen ska vara uppkallad efter. Han skrev ju... hans fru var tyska, och där, det var ju skojigt, för att det var en av de få ställena där man kunde köpa julklappar, och så var det Nordins pappershandel på verandan. Men när det började bli julrusning, då fick man gå in i bostaden, och matsalsbordet fick man gå runt om. Då låg det fullt med saker på matsalsbordet också som man kunde se på och köpa. Ja, sedan lite längre fram på då vänstra sidan så var det Almgrens trädgårdar. Gunn, inte här, inte. Gunn Almgren, nej. Fru Asp, det. De hade ju fina växter och så, men de sålde mest till affärer i stan. Så att det var inte så mycket, man kilade inte dit så där som till Östermans. Det finns, de låg nära in till Grundbergs, den stora gula villan, och det finns ju en väg som heter Trädgårdsvägen nu, förmodligen är den uppkallad då efter Almgrens trädgårdar. Sen vet ni då Grundbergs villa, och så på högre sida precis i korsningen mot Österängsvägen heter det, ja, Sturevägen vill jag säga, där låg Mangel Johansson. Ja, det var ett uthus på gården, och man hyrde en stenmangel Vevar man den för hand eller vad? Det gjorde man, ja. Ja, jag skulle alltid vara med mamma och vi hade skottkärran och en sån här korg på tvären och så. Ja. Och där blev det fint manglat. Ja. Det hyrde man då tid på Mangel Johansson. Jag hade inte tänkt berätta om mer affärer utom en, jag gör en liten avstickare här till min affär, eller vår affär, fast den låg i Roslagsnäsby. Det var alltså Carl Jansson, vägen rakt ner till stationen så gick man förbi Carl Jansson, det är ungefär där kommunalhuset ligger nu. Carl Jansson, ja, han hade en för kött och där det var bara sån här vatten som rann på. Ja, det var ju många som kom från station som gick förbi Carl Jansson, ja, fast ni bodde i Enbyberg. Jag var inte så där på den tiden att man gick till affären och släpade hem massor med kassar, utan man antingen ringde man eller man gick man dit och klämde på varorna och sen kom den springpojke hem med det. Men en del gånger fick jag följa med grannens då, så minns jag då särskilt att de hade liksom en liten trappstegspyramid så här, så hög ungefär. Och där var det kolaklubbor doppade i choklad. Väldigt fint där, ja. Och hade jag uppfört mig väl så kunde jag få en sån här kolaklubba. Och så var det lite roligt när man skulle köpa ägg där. Då, så han hade hönsfält, då skulle man säga, men det ska vara av herr Janssons egna, skulle man säga. Så att då var de färska. Ja, sen har jag ju ett minne från Carl Janssons affär. Jag tror det var en sak som hände bara en gång, men det glömmer jag aldrig. Jag hade en lekkamrat, Harry, och vi var i affären, antagligen skulle vi köpa någonting. Ni vet ju hur det tillgick när man handlade med socker då, en skopa dit och sen så var det lite för mycket så en skopa ur och det tog lång tid. Och så var det då en disk som man gick, eller, ja, som gick att fälla upp, men man kunde också krypa under där. Harry och jag, vi kröp under och så var lagret bakom där. Och där fanns en sirapstunna. Oj. En sån här utav tre personer. Vi satt bakom sirapstunna så här och drog så här. Och så såg man då de som expirerade där framme. Och jag tror aldrig att vi blev upptäckta. Men vi satt där bra länge och sen så kröp vi ut igen. Jag vågar aldrig gå dit någon mer gång. Men det är en härlig känsla när jag tänker på den här sirapstunna. Ja, det fanns ju... Ja, fanns vi många, för vi gick där, det där nu står en ren på taket vid Vita huset. Där var ju två affärer, en mjölkaffär och en annan. Och nej, jag tänkte hoppa ifrån affärerna. Nu börjar det, hur länge har jag pratat? Det är ganska länge. Jag tänkte ta ett... Har jag glömt någonting? Jag vet inte. Det tar ett skutt fram till för cirka 55 år sedan. Det ska ju liksom pratas nu om hur det var för 50 år sedan och så där. Och det här var ungefär 55 år sedan. Då var det alltså beredskapsåret och hemskyddet är det jag tänker på. Fru Karlsson i telefonstationen, det var hon som höll hemskyddets trådar i sin hand, ja. Och sen var vi ju indelade i kvarter och hade ett lämpligt källare, ett skyddsrum. Och då var det väldigt bra, man skulle kunna gå, springa fort mellan i tomterna. Och vårt kvarter åtminstone, vi hade så kallade kaffegrindar. Det var små grindar med gångjärn och allting i de här spjälstaketen, för att det var ju så mycket kafferep och det var ju så lätt att kila emellan så där. Ja, jag tänkte på det, alla affärerna, hur det kom så att det var så många. Jag tror att ja, dels var det familjer och sen undrar om det inte var det att det var ju många kvinnor som kanske hade tyckt var mycket roligare att jobba med annat än att hålla på och feja i hemmet hela tiden. Då hade de en affär då kunde de tjäna lite grann och hålla på med annat och träffa folk och sådär. Så det var nog ganska skojigt att ha affär. Fast jag tror inte det var särskilt lukrativt. Vi hade ju kurser då i skolan och i Folkets hus och så. Och nu tänker jag på Gärdet norr om Norrhagsvägen. nu vet, Norrhagsvägen parallellt med, där var ju, det fanns inte ett hus då, utan det var ju en åker eller ja, en äng där. Och där, men de här så kallade ja, landstormsförråden har jag alltid hört, men jag vet inte, de fanns redan då med röda hus och ja, är det Trädgårdsvägen? Ja, det var på Gärdet där lite i utkanten. Ja, det gör det. Det ligger kvar och väl fint bevarat. Där fanns också en grusgrop mitt i detta Gärde. Och där faktiskt bodde det folk. Ja, där bodde fru Olausson och hennes pojke Kalle, som jag var klasskamrat med. Och ja, man såg då ett svart kärtak. Det var huset var där nere i gropen. Så det var som en backstuga kan man säga. Och jag var med Kalle där och jag tyckte det var ganska trivsamt där. De hade fönster, det kunde vara blommor i fönster och sådär. Men hur det var att bo där, det vet jag inte. Den var kvar ganska länge. Och det var det Gärdet sen. Dels så kom jag ihåg då att vi hade någon sån här hemskyddsövning där. Det var i en här välvd lågplåt. Vad det vet inte vad de kan.